Jag blev så tagen av att det var hennes röst, va? Så att jag skickade de här 5 000.
Det som man ser framför sig eller det som man hör behöver inte vara det som är riktigt.
Jag tror att vi i våra dagliga liv behöver förstå mycket mer om vad AI i praktiken innebär för oss och vilka risker det innebär.
Generativ AI är ju tjuvens bästa vän.
På ett sätt så är ju framtiden redan här. Jag har redan sagt till mina ungar så här, nej men vad fan, vi får ett kodord. Som om någon manipulerar ens röst så finns det ändå ett, liksom, en säkerhetsgrej.
Några röster som strax återkommer. Vet du verkligen vem du talar med i telefon när hon som verkar vara din vän hör av sig? Eller de som deltar i ett digitalt möte, är det verkligen de som sitter där på andra sidan? Det här är den fjärde delen i serien AI i praktiken. Jag heter Anders Diamant. Den generativa AI:n har gjort det möjligt att försköna, manipulera och lura dig. Så var på din vakt. Och det var Ann-Lis Hake i Malmö. Ändå gick det som det gick.
Ja, alltså jag fick ju ett sms ifrån min dotter att hennes telefon hade blivit förstörd och hon behövde köpa en ny. Nu kommer jag inte ihåg om det var 10 eller 15 000. Och jag förstod med en gång att det här är bedrägeri, va? För att man har hört talas så mycket om det. Men jag är lite intresserad av de här kriminella, va? Så jag tänkte jag ska inte bara lägga på utan jag ska liksom hålla ut, va? Förstår du? Men jag blev själv drabbad.
Hon visste alltså att det var någon annan som skickade sms:en, men när det istället ringde på telefonen lite senare så hände något.
Alltså jag hade ju det här är fake. Det här gäller inte innan. Och sen helt plötsligt hör rösten och då svänger jag totalt. Jag blev så engagerad när jag hörde rösten. Alltså det satte igång mig som jag inte riktigt kan förklara. Jag har svårt att förklara det faktiskt. Jag vet inte, det är en psykolog kanske mer skulle förklara det, jag vet inte.
Ja, det första som händer är att bedragare generellt använder ju tricket att stressa upp offer.
Jag har hittat en psykolog som kan förklara Ann-Lis tillstånd där och då. Han heter Lars-Olof Johansson, är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och har bland annat just fördjupat sig i varför människor blir lurade.
Bara en förfrågan om något sånt kan göra någon stressad även om man inte misstänker någonting. Och misstänker man någonting så går pulsen upp lite mer och han är stressad. Då funkar inte hjärnan riktigt som den brukar göra. Det vill säga man är inställd på att reagera snabbt och lösa situationen snabbt. Och det jobbiga med det där är att man glömmer av det man har lärt sig. Även om man vet hur man ska göra så har man inte access till det. Därför att hjärnan hoppat över i ett stressat tillstånd. Och det här vet alla som har kört bil någon gång stressad. Att det kan drabba vem som helst, va? Det är inte så att det bara drabbar gamla människor. Om man då ovanför det adderar en röst. Allt det här liksom gör ju att det här blir väldigt lätt att bli lurad, va? Och den här typen av funktioner som finns nu, där man kan fejka både bild och röster och ljud av olika slag. Det kommer ju att svämma över, så att jag tror att det här är ett jätteproblem faktiskt framöver.
Och jag skickade de här 5 000.
Ann-Lis Hake, hon fortsätter att berätta om hur det gick till.
Men det hörde jag, det går inte igenom. Det går inte, jag gör det en gång till och så gjorde jag en gång till, va? Och sen bröts det. Och sen fick jag ett sms från SE-banken att jag skulle kontakta dem. Och det gjorde jag. Och då sa de att vi har stoppat den här utbetalningen.
Banken lyckades tydligen se att någonting inte var som det skulle och hörde av sig. Antalet anmälda bedrägerier ökade med mer än 20% från 2022 till förra året. Men den här typen som verkar vara AI-genererade utgör en väldigt liten del än så länge. Det säger Lotta Mauritsson. Hon är brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum i Stockholm.
Vi ser ju att man i vissa anmälningar uppger att man misstänker att det är någon AI-genererad röst och att det är någon man känner igen. Men vi har inte via utredning ännu kunnat fastslå att det är så. Men med tanke på den teknikutveckling som är och som finns tillgänglig så är ju inte det helt otroligt att det skulle kunna vara så. Men de är inte många ännu.
Men det finns internationella fall som uppmärksammats där bedragarna kommit över stora belopp.
Det mesta som bedragarna nu har kommit över där man har använt sig av AI, det är utomlands så har vi flera fall av vd-bedrägerier. Alltså att någon utger sig för att vara en hög chef på ett företag och därmed ser till att man skickar stora pengar, ofta utomlands. Och här har man ju använt sig av AI, absolut. Man har till exempel anordnat ett helt virtuellt styrelsemöte i Hongkong till exempel med bara AI-genererade personer som deltog i det. Och därmed kommit över flera hundra miljoner kronor.
För att polisen ska kunna följa upp en anmälan så behövs bevis. Och det är inte så lätt för den som står där med en telefon där den som man nyss talat med lagt på.
Vi kan ju inte helt förlita oss på en persons utsago i något sammanhang, utan vi behöver ju hitta teknisk bevisning som styrker det du säger.
Det finns även de som påstår att de blivit lurade, men som i själva verket kan vara delaktiga i bedrägeriet.
Nej, men det är någonting som vi har sett över tid. Att man, det, på engelska brukar man kalla det för friendly fraud. Alltså att man är helt med på upplägget och kanske, man kanske har tvingats in i någon situation eller där man liksom tar på sig att göra ett bedrägeri som man är fullt medveten om. Och sen så är det bara att polisanmäla och så ska man slippa betala. Liksom. Det upplägget finns och det ska man också ta höjd för i de här sammanhangen.
Som brottsförebyggare hos polisen vill Lotta Mauritsson skicka med en hälsning som hon upprepat vid flera tillfällen.
Naturligtvis behöver vi försöka se till att människor är medvetna om att det här kan ske och att vi behöver ha ett, vi har tjatat om det länge, att man behöver ha ett annat förhållningssätt till det som sker digitalt. Då kan jag vara säker på att det är just dig jag pratar med. Det har jag egentligen ingen aning om i den digitala miljön.
Jag kan bara säga att jag var ju på någon sån här AI-föreläsning idag.
Det här säger Lisa som jag träffar på stan när jag frågat henne om hon har koll på något som är AI-manipulerat. Och det hade hon.
Och då visar de ju Will Smith hur han ser ut när han äter pasta. Och då var det så här 2023 och 2024. Och vilken skillnad på liksom den tekniken. Nu ser det ut som att det är han som äter pasta. Det gjorde det inte för ett år sedan. Så att det går väldigt fort.
Du kommer bli lurad förr eller senare.
Ja, men alltså säkert. Säkert.
Det finns massa smarta sätt att använda digital teknik på för att begå brott.
Är detta då en yrkeskriminell som talar, kanske du undrar? Nej, det är Charlotta Kronblad. Hon forskar om gränslandet mellan juridik och teknologi vid Göteborgs universitet.
Vi har nog i Sverige en av världens mest liksom digitaliserade kriminella. Så ser det ut.
Charlotta Kronblad har också jobbat flera år som jurist och har numera även titeln doktor i digital transformation.
Alltså att busringa och hålla på och skämta, det har man väl alltid gjort. Det farliga nu är väl att den digitala teknologin gör att det är så otroligt lätt att föra över pengar också, att faktiskt agera på olika sätt snabbt. Och det är ju lite läskigt.
Hon lever som hon lär och har också sett till att de närmaste känner till hur de ska bete sig i en situation som påminner om den som Ann-Lise Hake upplevde.
På ett sätt så är ju framtiden redan här. Jag har redan sagt till mina ungar så här, nej men vad fan, vi får ett kodord. Som om någon manipulerar ens röst så finns det ändå ett, liksom, en säkerhetsgrej. Som börjar man oroa sig för att skulle det här vara något så kan man lägga till ett ord. Men de är ju så bra de här verktygen idag så att det räcker ju med någon minuters liksom inspelning av någon. Så kan du manipulera rösten på ett rätt så korrekt sätt. Och det är ju läskigt att du inte vet vem du pratar med.
Jag tänker väl att man får vara källkritisk.
Jag träffar en annan kvinna på stan. Stella heter hon. Vilken koll har hon på det här?
Ja, men man får väl vara beredd på att sånt kan börja hända typ.
Och vad gör du då om du får ett sånt samtal?
vara lite extra misstänksam.
Kan man börja köra med ett kodord kanske?
Ja, men det känns så jävla långt bort.
Kanske närmare än vad du anar.
Ja, jo, det är sant.
Hur förhåller sig då juridiken till en AI-manipulerad röst? Idag är ju den tekniska bevisningen en viktig beståndsdel. Mobilsamtal eller bilder, det kan vara något som binder gärningsmannen till brottet. Det gäller även röster som känns igen. Det säger Henrik Olsson Lilja. Han arbetar som försvarsadvokat.
Jag har ju suttit i mål där poliser har hört som vittnen när de då ska berätta att de har suttit och lyssnat på en röst, och sen så ska de berätta om att den där rösten känner jag verkligen igen efter att ha lyssnat ett tiotal gånger. Och de har ju varit helt beroende av den här polisens utsaga. Och poliser är ju många gånger väldigt säkra. Och sen har ju domstolen många gånger utgått från att vi har ingen anledning att ifrågasätta den här polismannens uppgifter.
Men vad händer nu då när röster eller bilder allt oftare kan misstänkas vara manipulerade? Hur ser bevisvärdet ut då?
Muntlig bevisning har ju varit viktig, men från domare och åklagarförsvarare har man alltid sett till att den tekniska bevisningen är den robusta, den man verkligen kan lita på. Så har det varit under lång tid, men nu börjar de här utgångspunkterna att sätta sig i fråga. Är det ens den tekniska bevisningen, är den vederhäftig? Kan vi verkligen lita på det som har varit ändå fundamentet i bevisprövningen?
Detta fundament i bevisprövningen kan alltså hålla på att rubbas på grund av så kallad deepfake, alltså AI-manipulerade röster och filmer som exempel. Och detta kommer nog att kunna gynna försvarssidan, åtminstone till en början, det tror Charlotta Kronblad, som alltså forskar om gränslandet mellan juridik och teknologi.
Den typen av invändningar om att det handlar om deepfake, det kommer vi ju se mer och mer. Självklart kommer det bli mycket mer av den. Det svåra är ju då för domaren att faktiskt göra en bedömning om det är det eller inte. Och det är ju extremt svårt för en domare att göra utifrån den höga kvaliteten. Det är både på manipulerade bildfiler och ljudfiler och videofiler idag. Så att vi ställer ganska höga krav på våra domare att de ska kunna hantera detta.
Kan man då komma undan rättvisan genom att hänvisa till att bevismaterial är manipulerade?
Nej, men förhoppningsvis så tänker jag väl att sanningen ska vinna i längden, men det kräver ju att domarna ska kunna göra en rimlig och kvalificerad bedömning av situationen. Och då måste de ha kompetens att göra det, och jag tror inte att du kan egentligen lära dig att göra en bedömning av de här typerna av bilder, utan du måste ha tekniska hjälpmedel för att ens kunna utvärdera bevisningen. Så jag tror att vi måste hjälpa domarna med att sätta upp liksom ett forensiskt center för digital bevisning. För det är för komplext för att du med blotta ögat ska kunna avgöra om det är fejk eller inte. Så som det är idag, att domaren själv gör bedömningen, det tror jag blir jättesvårt i framtiden när den här teknologin blir allt vassare.
Det är förstås lätt att bli lurad även utan AI, inte minst via nätet. Där gömmer sig många bedragare. Det här är Lisas exempel.
Jag blev ju faktiskt, alltså inte just med den typen, men med ett bedrägeri när jag sålde en sak på Blocket. Så var, men det är en lång historia, men jag skulle i alla fall sälja en soffa. Så jag la ut den och sen fick jag napp från en kvinna med liksom, ja men fyra kvinnonamn. Det stod att hon bodde på Gotland och hon ville köpa den här jäkla soffan. Så att jag liksom stod och lagade mat och gjorde allt möjligt och fick lite så panik. Nej, men gud, nu vill hon köpa den här jäkla soffan. Och ja, nej men oj, och så skrev hon så här, men kan du bekräfta att pengarna har kommit? Eller du vet, det här med säkert köp på det här. Och jag stod där och stekte mat och liksom, ja men gud, vad ska jag göra? Så fick jag lite panik så här, men stackars människa här, hon har liksom vill ha den här soffan. Så jag in och klick, så här jättesnabbt, jättepinsamt, man skäms ju att berätta det. Slurp 10 000 från mitt konto. Så att hon liksom vilseledde mig in på liksom, jo, hon frågade efter mitt nummer. Så jag, du vet, gav numret och stod där och stekte och så, du vet, allting gick snabbt. Och så, borta. Så att det var ju ett annat typ av bedrägeri. Men det var ju ändå, så att jag har ju blivit lite så här, hur ska vi göra för att inte hamna där igen?
Vad tänker du om du hör någon som du tror är någon du känner? som vill att du snabbt ska swisha pengar eller på något sätt göra något som du inte känner igen?
Nej, men alltså, jag har ju i och med den här smällen på 10 000 när jag skulle sälja en soffa och bli av med 10 000 så är det otroligt pinsamt. Men det känns ju som att jag har lärt mig, så att skulle jag få ett telefonsamtal, fast i och för sig då kanske de säger att det är min dotter, att telefonen är sönder och så är det liksom hennes röst. Och, jag vet inte, jag skulle gå på det igen säkert då, knäpp som jag är. Kodord. Kodnamn.
Vad tänker du? Men det, man skrattar åt det.
Ja, man gör ju det.
Kan det bli aktuellt med ett kodord?
Ja, men alltså kanske. Vi får börja med det. Ja.
Vi är ändå bara människor. Samtidigt får vi inse att vi är ju en säkerhetsmedveten människa på en helt annat sätt än man var för 150 år sedan.
Det här är Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet. Han undersöker alltså spår av brott på olika sätt och föreläser i ämnet.
Det som jag brukar säga när jag åt grundläggande säkerhetskurser, de flesta säkerhetsproblem är triviala att lösa. Du är rädd för kreditkortbedrägeri, ha inget kreditkort. Du är rädd för att ha bilen stulen, ha ingen bil. Och det här, när tekniken ändras, så ser vi ofta den här spänningen i debatten då.
Om du är rädd för telefonbedrägeri, ha ingen telefon. Det är alltså ett sätt att lösa problemet på. Nej, bedrägerier är inget nytt. Men det som den generativa AI bidragit med i den kriminella världen är att göra det möjligt för i princip vem som helst att genomföra manipulerade bedrägerier i stor skala.
Det har, som så mycket annan teknisk utveckling, helt plötsligt demokratiserat det här. Det här angreppet blir just nu mycket, mycket billigare. Fundamentalt har inget ändrats, men ändå har allt ändrats i grunden. För helt plötsligt kan alla göra det här mot alla andra. Och det är vad vi hela tiden påpekar. Men Jan Frese skriver det här redan på 70-talet. Då, liksom att datorer, problemet med dem är att de sänker den manuella tröskeln. Saker som helt plötsligt var omöjliga eller orimliga att göra. De var inte omöjliga i teorin, men var orimliga att göra för de kostade för mycket. Är nu helt plötsligt billiga. Det är liksom skillnaden mellan, alltså, det motsvarande Nigeria-brev, det är ett bedrägeri som är känt sedan 1800-talet. Det blev lite lättare att göra i och med att tryckpressen infördes. Men det var fortfarande ganska dyrt att göra. Sen gjordes det med fax, du vet, på 80-talet i Sverige, Nigeria-brev. Va? Men då var det bara de som hade en fax och hade pengar som blev utsatta. Sen kom e-mail och då var det helt plötsligt gratis och flöda hela världen med det här, va? Det som generativ AI nu gör är att det gör det helt plötsligt att inte bara skicka det här till hela världen utan också rikta in det mot dig personligen. För det blev helt plötsligt gratis nu, va? Så jag kan skicka mycket bättre såna här spam gratis. Eller jag kan ha en lång lista istället. Ska jag göra det för hand kanske jag bara hade kunnat med 10 sådana här offer. Va? Nu kan jag göra det för 10 000.
Vad är det då för spår som lämnas i bilder och filmer till exempel som inte syns med blotta ögat? Det visar sig vara en hel del faktiskt.
Ett sätt att identifiera vilken kamera som har tagit en viss bild, om det är en digital kamera, det är att alla de här små CCD-cellerna i chippet, de är inte gjorda likadana. De varierar lite i processen. De kommer att ha lite olika brusnivåer och lite olika tröskelnivåer. Så att det är ingenting som du absolut kan se med den nakna ögat. Men om du sätter en dator på att mäta upp de här grejerna så kan du få ett slags fingeravtryck där du kan skilja en sensor från en annan. De här generativa bilderna har ju naturligtvis inte genererat sånt här brus för att de är ju genererade. Så. Men nu hittar man alltså att de gör det. Och det är jättespännande.
Även AI-bilder och röstmeddelanden genererar alltså vissa spår som gör det möjligt att söka efter deras ursprung. Det säger Stefan Axelsson, som säger att det ändå finns, eller kommer att finnas, en del muskler att bemöta bedragarna med. Kanske med hjälp av just AI. Men när brotten ökar och anmälningarna skjuter i höjden så kommer det att bli svårt att hålla jämna steg.
Det finns ju nationellt forensiskt centrum som i Sverige idag är en del av polisen. De är inte fristående längre. De har alla den här kompetensen. Men problemet är att de är naturligtvis inte dimensionerade för en verklighet där det här blir 100 gånger så vanligt. Eller 1000 gånger så vanligt. Va? De hinner ju redan inte med alla tops. Alla envisas med att stryka över verkligheten. Och det här kommer bli ännu värre. Och det här, så här ser det ut inom det digitala området liksom. Behovet ökar mycket snabbare än vad vår kapacitet gör. Och jag vet inte om vi ens kan eller ska bygga i kapp. Det kommer att kosta oerhörda summor. Vi har inte folket heller.
Jag tänker på mina stackars mormor och morfar. Det är väl den målgruppen som blir lite skadad av det.
Du menar att de förstår inte bättre?
Ja och nej. Nej, men att de är väl lite lättare att lura, känns det som.
De kanske inte begriper den nya tekniken lika fort, eller?
Ja, eller nu utgår jag från min mormor och morfar att det är problem och vet inte, ja, men har svårt att liksom begripa på telefoner generellt.
Och de är så himla snälla också.
Ja, framförallt när barnbarnet ringer eller skriver någonting.
Du kanske ska informera dem om vad som kan hända.
Ja, vi brukar ändå prata om det lite då och då. Eller jag brukar säga, tro inte på någonting som jag säger.
Ska ni ha ett kodord framöver då kanske?
Jo, men kanske. Det var inte dumt. Det har inte tänkt på.
Om inte vi hänger på det här spåret så kommer ju de kriminella att få alldeles för stort försprång.
Det säger Lena Klassén. Hon är polis och jobbar både som direktör på Nationella operativa avdelningen hos Polismyndigheten och är samtidigt Sveriges andra professor i digital forensik vid sidan om Stefan Axelsson, men vid Linköpings universitet.
Jag tror alltid det kommer att finnas folk som vill åt andra människors pengar eller andra människors tillgångar. Och jag tycker det är en tragisk utveckling att vi ska behöva ställa kontrollfrågor och så vidare. Men tyvärr så kan det vara där man hamnar. Alltså man bör känna sin familj och man bör... Jag vet när du ringde upp mig så frågade om jag verkligen var Lena Klassén. Vad hette mitt första husdjur och så vidare. Så att vi måste definitivt vara mer vaksamma.
Det finns många brott som begås med hjälp av generativ AI idag, som till exempel desinformation, cyberattacker och utpressning genom att skapa falska bilder av någon. Lena Klassén, hon åker runt i världen och utbildar andra i ämnet samtidigt som hon knyter kontakter.
Det jag försöker prata om nu, det är ju att förstå hur digitaliseringen faktiskt påverkar hela samhället. Det finns ju helt nya tjänster, alltså det finns ju en organiserad verksamhet som säljer brott och då kan man ju sitta på sitt kontor hemma och ha en arbetsgivare i ett annat land som betalar en för att man till exempel använder en specialiserad app för att göra brott. Så att jag åker runt och försöker få den forensiska världen att förstå att vi behöver hänga med. Vi behöver vidareutveckla hela området faktiskt och det är i rörelse. Därför jag törs inte säga att 100% av alla brott är en digital komponent, men jag tror att vi är åtminstone väldigt nära det.
Tillbaka till ursprungsfrågan då. Hur ska vi alls veta om en röst tillhör den personen som verkar prata i telefonen eller är med i en film eller på ett foto? Det här ifrågasättandet kommer att bli vanligare, det tror också Lena Klassén. Något som i förlängningen kan bli väldigt kostsamt, inte bara i pengar räknat.
Det är ju kostsamma utredningar och det tar ju tid och alla utredningar som man lägger på, man ska säga, inte onödigt, men liksom när man ifrågasätter en äktighet, då är det ju andra ärenden man inte gör. Utan då skjuter man ju faktiskt rättssäkerheten i sank om man då belastar forensiska laboratorier med fel uppgifter. Och det är i slutändan är ju faktiskt ett hot mot demokratin.
Vi vill ju lita på varann. Vi människor är sociala djur. Man tjänar oftast normalt inte någonting på att misstänka andra. Men jag tror att behovet av att verifiera en interaktion med någon kommer att öka jättemycket.
Om det är så här det rör sig om pengar och så, va, så kommer jag ju nu att fråga någonting. Va? Vi kommer ju ha ett lösenord. Vi har ett lösenord nu, va? Där vi kan veta att det är hon. Där jag kan veta att det är hon. Va? Och det är... Det kan jag ju råda folk att göra.
Vill du höra fler avsnitt i den här serien om AI i praktiken? Om lärarnas förändrade förutsättningar?
AI bidrar ju till att vi också måste lite grann omvärdera vår syn på kunskap. Vad är kunskap?
Om illustratörernas nya situation.
Om vi nu blir utkonkurrerade potentiellt av maskiner, då är frågan så här, vilka blir vi då?
Det här är någonting som kommer förändra hela världen.
Och om journalisternas nya verktyg.
Man kommer hitta ett sätt som kommer göra en till en fantastisk journalist. Oavsett om man har AI som sitt främsta verktyg eller som man plockar fram lite då och då. Men att helt ignorera det och låtsas som att det här inte kommer påverka väldigt mycket. Det tror jag är väldigt naivt och dumt.
Sök efter AI i praktiken i appen Sveriges Radio Play.